Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Hej på er lyssnare. Jag heter Roland Kjellander och tänker fortsätta på temat vårt svenska välstånd. En tanke jag delade under min halvtimme den 6 mars som du kan lyssna till på www.radioovik.poddradion under fliken Radio Nolaskogs. Då sa jag bland annat att i dagens program skulle jag ta er med till en kultur helt olik vår, nämligen den muslimska. Dit vi hamnade efter våra år i Polen och Litauen. Landet heter Oman och vi bosatte oss i huvudstaden Muscat, som för övrigt anses vara världens varmaste huvudstad, med en medeltemperatur i januari på 21 grader och i juli på 32 grader. Oman ligger längst nere på den arabiska halvön och gränsar i sydväst till Jemen och i norr till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. När jag fick en förfrågan om att arbeta i Oman visste jag inte särskilt mycket om landet. Och därför frågade jag min fru Anne, vet du var Oman ligger? Hon är nämligen den i vår familj som har det största intresset av geografi och är därför mest kunnig. Efter några dagar hade hon läst på och höll en grundlig genomgång för mig, vilket slutade med att vi båda blev överens om att jag skulle anta erbjudandet. Vi kunde alltså, efter en kort funderande, tänka oss att bo där en tid. Men för att mjuka upp er lyssnare med den kultur som väntade oss, får ni nu ett smakprov på arabisk musik. Jag reste först iväg för att skaffa bostad och bekanta mig med förhållandena. Det här var i början av juni och när jag landade på kvällen och klev ur planet var det helt mörkt och en kraftig värme slog emot mig. Min första tanke var att det var värmen från flygplansmotorerna som var orsaken. Taxiresan in till centrum där jag skulle bo var verkligen fascinerande och spänningen började stiga. Den orientaliska omgivningen var påtaglig. Och jag påminner om en fråga jag fått av några vänner innan jag åkte. Vågar du verkligen bosätta dig i ett muslimskt land? Morgonen efter väcktes jag av det första bönutrop som jag hört i mitt liv. Dagens första bön, Saba, genomförs från gryningen till solens uppgång. Vilket gjorde att jag väcktes av detta. En mycket annorlunda upplevelse och spännande. Vad har jag gett mig in i? Efter min frukost den första dagen i Arabien. Ja, för så minns jag att denna del av världen kallades under mina tidiga skolår. Då blev jag uppringd av en person som skulle hämta mig för att åka och träffa mina kommande arbetsgivare. När han ringde sa jag till honom att eftersom det var så fint väder så skulle jag gå ut för att vänta på honom. Helt tyst i luren. Men efter en stund sa han, Nej, gör inte det. Vänta inne i lobbyn. Jag lydde dock inte hans råd utan gick ut för att rätt omgående vända om och in i svalkan igen. Nu förstod jag vad han menade. Värmen. Så här kunde det låta under morgonens första bönutrop. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la Väl framme på kontoret blev jag mycket vänligt bemött och väl omhändertagen. Under introduktionen började jag allt eftersom bli varse om att det uppdrag jag skulle få inte riktigt var som jag hade förstått det utifrån den beskrivning jag fått innan jag åkte ner. Okej, tänkte jag, det löser sig nog. Den här inställningen hade jag övat mig i under mina tidigare år i utlandet. Kallade gärna flexibilitet. Och det blev därför till stor hjälp skulle det visa sig. Utan att gå närmare in på detaljerna så innebar deras förväntningar på mig att jag skulle leda ett projekt med att implementera ett nytt stödsystem för kundhantering och betalning. I projektet skulle jag dessutom utbilda drygt ett hundratal användare runt om i landet. Med andra ord så började min första dag i Oman rätt intensivt och utmanande. När jag så småningom kom tillbaka till mitt tillfälliga boende efter en lång och omtumlande dag försökte jag samla mina tankar för att förstå vad jag gett mig in i. Tankarna var blandade av spänning, oro och glädje. Med andra ord pendlade min känsla mellan hopp och förtvivlan. Men för att lugna ner mig ringde jag därför hem till min trygga famn, Anne. Och hon frågade sin vana trogen helt lugnt, hur känns det? Som den starke man jag är svarade jag lugnande. Mycket intressant och här kommer vi säkert att trivas de kommande åren. Och det här sa jag efter bara en dag. I ärlighetens namn måste jag så här i efterhand erkänna att mitt svar var inte helt i överensstämmelse med vad jag kände just då. Dagarna förflöt och jag började så smått att få en hyfsad bild över vad mitt uppdrag skulle leda till. Fram till en dag när en av mina inhemska kollegor berättade för mig att man hade mycket stora förhoppningar på att vi äntligen skulle lyckas med detta projekt. Han sa vidare att man under lång tid i Omantel, som företaget hette, försökt genomföra denna förändring men misslyckats. Detta av många olika anledningar, men främst på grund av de kulturella skillnader som funnits mellan de tidigare konsulterna och de lokalt anställda. Vilket jag också blev varse så småningom. I samma veva sa han att normaltiden för ett liknande projekt hade beräknats till drygt 2 år. Denna vänliga förklaring gjorde mig inte lugnare. Det var alltså jag som skulle fixa det. Den här informationen kunde eller ville jag inte ta till mig och sömnen blev inte djup kommande natt. Här vill jag passa på att flika in några minnen från utbildningsdagarna. Under dessa dagar fick jag lära känna många trevliga människor, främst av den lite yngre generationen, vilket gjorde att jag blev allt mer bekant med denna exotiska kultur. Ibland pågick livliga diskussioner om hur man såg på bland annat månggifte. En man kan alltså ha upp till 4 fruar, vilket för övrigt en av våra grannar hade. Under dessa diskussioner fick jag klart för mig att synen varierade högst väsentligt, främst mellan könen. En av de ytterst få regndagar i Muscat kom några av deltagarna fram till mig och frågade: Mr. Roland, en sån här vacker dag ska vi väl ändå inte behöva sitta inne. Kan vi inte istället ta med några fikakorgar och gå ut i parken och bara sitta där i regnet och koppla av? Och när det slutat regna, ja då kan vi arbeta in tiden. En sån här fråga ställs bara i ett land där regnet och molnen som skymmer solen anses vara vackert väder. Jag blev dock mer och mer varm i kläderna. Ja, det var för övrigt inte så svårt i det här klimatet. Och började därför känna glädje över att söka ett boende som skulle bli vårt hem de närmaste åren. Jag fastnade för ett hus i stadsdelen Al-Ghubra, med närheten till havet och i en trevlig omgivning. Och nu var tiden mogen efter en månad att låta Anne komma ner och börja inreda vårt hem. På kvällen i början av juli, den varmaste månaden för övrigt, kom så Anne. Upprymd, glad och med en viss spänning mötte jag henne på flygplatsen. Det första hon sa var: "Det känns varmt här." Hon undrade om det möjligen berodde på värmen från flygmotorerna efter en så lång flygning. "Ja, förmodligen", svarade jag. Var det här svaret manlig list eller lögn? Vi åkte hem till mitt hotellrum och nu kändes allt mycket bättre helt plötsligt. Vi var återförenade. Morgonen efter, innan jag åkte till kontoret, när vi åt vår frukost, upptäckte Anne, en soltörstande nordbo som hon var, att solen sken från en klarblå och molnfri himmel, som den för övrigt gör nästan jämnt under dagtid. Och då sa hon: "Idag kommer jag nog att ta några promenader i omgivningen innan du kommer hem. Sedan åker vi och tittar på huset." Ja, vad skulle jag svara? Jag förblev tyst, kramade om henne och åkte till kontoret. När jag så kom tillbaka efter min arbetsdag och gick in på rummet satt Anne i en fåtölj med en fleecetröja och AC:n på lägsta temperatur. Med tårar i blicken sa hon: "Jag kommer inte att klara den här värmen." Den dagen hade hon gett sig iväg på en solskenspromenad, uttittad av alla bilåkande och tutande taxichaufförer. Ja, man gör så när man vill påkalla uppmärksamhet. För de trodde sig se en vålnad komma gående. Ingen förnuftig person går promenader ute i solskenet. Den dagen visade temperaturmätaren plus 47 grader. Ja, nu skulle vi börja anpassa oss till ett helt nytt liv i en miljö där det mesta är annorlunda än hemma. Och hur skulle det gå? Vi fick genomgå en rigorös läkarundersökning, skaffa nya körkort, ansöka om arbets- och uppehållstillstånd, bankkonto med betalkort med mera. Här vill jag berätta om en händelse som visar hur språket kan ställa till det, även om denna episod bara är att betrakta som en bagatell. När jag skulle beställa mitt visakort så fick jag uppge mitt fullständiga namn, som är Bengt Roland. Man måste nämligen uppge samtliga namn från passet. Den som försökte förstå mitt uttal uppfattade Bengt som benet. Och så blev det på mitt första kort. När jag så återvände till banken för att påpeka stavfelet så blev jag vänligt bemött och med de vanliga orden "no problem". Jag skulle nu på nytt försöka och ansträngde mig därför ytterst noga med att vara tydlig i mitt uttal av namnet Bengt. När mitt andra kort var klart och jag kom för att hämta det så hade jag helt plötsligt blivit en benget. Nu gav jag upp och fick finna mig att heta Benget. Benget istället för benet. Det här kortet har jag kvar som en rolig påminnelse från den här episoden. För att kunna anpassa oss bättre blev vi också informerade om vissa regler som inte fick överträdas enligt den religion och kultur som gäller i Oman. Bland annat så fick kvinnorna veta hur en lämplig klädsel skulle vara och att man under fastemånaden Ramadan inte fick förtära eller dricka något i en muslims åsyn under tiden från solens uppgång till nedgång. Med andra ord gällde devisen att ta seden dit man kommer. För att klara dagarna under Ramadan skaffade jag därför ramadansockar. Ja, det är min egen formulering. Långa sockar som jag använde för att stoppa ner vattenflaskorna i. Sedan smög jag mig in på toaletten och drack. Det här tilltaget accepterades för övrigt av mina muslimska kollegor som faktiskt hade tipsat mig om detta tricks. De visste att vi andra inte kunde klara oss en hel dag utan att dricka. Jag försökte faktiskt någon dag i början av min första ramadan, men det gick inte så bra. Nu får ni smakprov på en populär arabisk sång. För att låta er veta lite mer om landet Oman vill jag nu ta er med till några platser i detta mångfacetterande land. Här kan du finna underbara havsbad, svindlande bergshöjder, wadis och den fantastiska öknen. Ett populärt utflyktsmål under helgerna blev att åka upp till berget Jebel al-Akhtar, cirka 3000 meter över havet. Här kunde vi njuta av en behaglig temperatur och företa många vandringar till bland annat en övergiven stad. Och vi blev också bekanta med Mohammed som guidade oss till platser som vi inte hade kunnat hitta utan en hemtam bergsman. Vi blev för övrigt hembjuden till honom och hans familj några gånger, vilket gjorde att vi kunde komma närmare det annorlunda liv som man lever i de här trakterna. Mohammed blev dessutom den som tog hand om våra två vildhundar under tiden i Oman, när vi skulle åka hem. Om dessa hundar, Seville och Durango, berättade jag för övrigt i mitt semesterprat sommaren 2015. Innan jag kom ner till Oman hade jag en föreställning om hur en öken kunde vara. Ett trist område med bara sand och inget liv. Ordet öken klingade inte särskilt positivt i mina öron. Men oj, så fel jag hade. Vid vår första resa ut till dessa trakter kom vi i kontakt med en beduinkvinna och hennes son. De frågade vad vi hade tänkt oss och erbjöd oss omgående att följa med ut i öknen till deras hem. Som ovan ska man absolut inte åka ut i öknen utan att ha erfaret resesällskap. Vi kom att bli mycket goda vänner med den familjen. Och min fru Anne åkte ofta och hälsade på, ibland ensam. Ja, hon blev alltså rätt hemtam ute i öknen. Och ibland tillsammans med några av våra besökare från Sverige. Att åka ut i öknen och hälsa på en beduinfamilj med kameler på tomten är tveklöst en exotisk upplevelse. Ja, egentligen var det dromedarer, Camelus dromedarius, med bara en puckel. Men man kallade dem bara för kameler. Det fanns också underbara oaser, wadis. En av dessa, Wadi Bani Khalid, cirka 20 mil från Muscat, besökte vi rätt ofta för att bada i kristallklart vatten, där vi kunde simma bland palmer och genom grottliknande tunnlar. När en av mina inhemska kollegor skulle gifta sig blev jag inbjuden att delta i hans svensexa, ja, jag väljer att kalla det så, i en moské. Seden är sådan att de manliga vännerna samlas för sig och likaså de kvinnliga. Själva vigselakten genomförs utan någon utomstående närvarande. Vid den här festen skulle jag få delta på samma sätt som övriga gäster, vilket gick till så att vi satt på golvet, minglande, med ett helstekt får i mitten. Till detta åts ris serverat på ett gigantiskt stort fat. Jag är vanligtvis intresserad av att pröva nya maträtter, men nu ställdes jag inför ett mandomsprov. Delikatessen, det var fårhjärnan, som jag absolut skulle smaka. Efter några kvällningar och ett samlande av allt mod som jag kunde uppbringa, sträckte jag fram min högra hand mot fårets skalle och tog en bit av hjärnan i handen och stoppade in i munnen. Fråga mig inte hur det smakade, eftersom allt smaksinne var borta på grund av den oerhörda stress jag hade. Festen blev lyckad, min kollega blev gift och vi fortsatte att vara goda vänner under min tid i Oman. Nu börjar jag närma mig frågan som jag försökte besvara under min förra halvtimme den 6 mars. Den om vårt svenska välstånd. Min fråga var: vad är det egentligen som har grundlagt vårt svenska välstånd i ett land där de yttre förutsättningarna inte är det allra bästa, sett ur bland annat ett klimatperspektiv? Här vill jag inflika att jag i ordet välstånd lägger in en vidare betydelse än enbart det materiella, eftersom jag upplever att vår historia och kultur har formats av solidaritet och omsorg om sin nästa. Min förklaring var då: jag tror nämligen att en stor del av svaret på den här frågan helt enkelt beror på den välsignelse som är resultatet av våra förfäders tilltro till de rekommendationer och riktlinjer för vårt liv som vår bibel ger oss. Därför vill jag nu citera ett ord från Josua 1:8. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du i alla avseenden håller det som är skrivet i den och gör efter det. Ty då ska dina vägar vara lyckosamma och då ska du ha framgång. Det här är naturligtvis inte alltid lätt, men utgör ändå riktlinjer för vårt liv som jag tror att många av våra förfäder tog till sig och levde efter. Men hur ska vi kunna bevara vårt välstånd? Jag vill därför inleda dagens fundering med att berätta om en händelse som inträffade under tiden i Oman. En morgon när jag kom till kontoret upplevde jag en annorlunda stämning och frågade därför en av mina kollegor om någonting hade hänt. Blixtsnabbt fick jag en kommentar: det borde du veta som kommer från Sverige, ett grannland till Danmark. Den här händelsen var alltså morgonen efter att karikatyrteckningarna av profeten Mohammed blivit presenterade i dansk press. Stämningen kändes olustig och jag fick dessutom en följdfråga: hur skulle du reagera om någon kände att er profet Jesus? Vad skulle jag svara? Men så småningom började jag tänka så här: blir det överhuvudtaget någon större reaktion i Sverige om vi nu för tiden hädar Jesu namn? Vårt välstånd, eller kalla det gärna välsignelse, tror jag grundlades av de folkrörelser i svensk historia som man brukar räkna till väckelserörelsen, arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Först av dessa var den kristna väckelsen som nådde stor omfattning vid mitten av 1800-talet. Om denna tid rekommenderar jag er att läsa boken Läsarna, 1800-talets folkväckelse och det moderna genombrottet av Gunnar Hallingberg. Jag vill nu tacka er lyssnare och avsluta mina funderingar om vårt svenska välstånd genom att låta er lyssna till en känd psalm: vilken vän vi har i Jesus, som här sjungs av Lena Maria Johansson Klingvall. Thank you.
så.